En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet av Aftonbladet Krim kommer vi berätta om skjutningarna i Gävle. I oktober har det skett 2 uppmärksammade dåd. Massskjutningen där 6 personer skadades och nu senast i helgen där 1 sköts till döds. Senare i avsnittet pratar vi om privatskolan Lundsberg och om ett fall där ett rap battle spårar ur och tycks leda till flera fall av misshandel. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsson. Och vi kommer till den misstänkta misshandelshistorien på Lundsberg snart. Men vi börjar det här avsnittet i Gävle. Med oss har vi Beri Sangana, reporter på Aftonbladet, som bevakat skjutningarna som drabbat staden de senaste veckorna. Hon får börja med att berätta vad vi vet om helgens skjutning.
Men det som händer är att det är på kvällen, inte särskilt sent faktiskt, utan en tid när människor är ute fortfarande. Det var att man hör smällar. Folk som bor i närheten hör smällar och larmar polisen. När de kommer fram till platsen så hittar de en skottskadad man. Han ligger, det här är i en ganska stor park som heter Stenebergsparken i Brynäs i Gävle. De hittar en skottskadad man vid den här lekplatsen. Han förs till sjukhus och efter det här så hittar man drygt kanske 100 meter bort vid en skola en annan man som också har skjuten och han dör. Och polisen börjar då genast arbeta med det här och genomför olika undersökningar på platsen. Det här är ju en ganska stor park. Jag var själv där i helgen och dagen efter den här skjutningen för att prata med människor. Det är ett väldigt stort område och många lägenheter och bostäder där med många barnfamiljer. Så det är väldigt många som också har dels hört det här. Det var en jag pratade med som vittnade om att de har hört liksom 10-tal skott bland annat. Och dagen efter så meddelade polisen då att man hade gripit en man i 25-årsåldern och han är numera anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Så det har också skett ett ganska snabbt gripande i det här fallet.
Den här gripne mannen, vad vet vi om honom egentligen?
Men han kopplas till en kriminell gruppering i Gävle, ett kriminellt nätverk. Och han är känd av polisen sedan tidigare. Han har avtjänat ett fängelsestraff nyligen på, jag tror det var drygt ett år. Han har varit dömd för bland annat narkotikabrott. Han har också förekommit i en förundersökning om mord. Han dömdes faktiskt till ett väldigt långt fängelsestraff, om jag rätt var det runt 14 år, för mord i tingsrätten för ett par år sedan. Men i hovrätten så frikändes han totalt från de här misstankarna. Men det man kan säga om honom är att han är välkänd och har förekommit i den här gängkriminella miljön i Gävle och står då på den ena sidan av ena falangen som varit i konflikt med andra falanger i Gävle då. Och det här är konflikter som egentligen sträcker sig tillbaka till ungefär 2020 när man till en början hade 2 olika grupperingar som låg i konflikt med varandra, men sen skedde en splittring inom ena falangen vilket då resulterade i en intern inre konflikt utbröt, vilket då resulterat i olika falanger som man kan enkelt säga då har konflikter med varandra, vilket har resulterat i olika våldsdåd och dödliga skjutningar också.
De här offren som drabbades nu i helgen, vad vet vi om dem egentligen?
Det polisen säger det är ju att de är då i 18-19 års åldern. De är kända av polisen sedan tidigare. Polisen har god kännedom om dem. Och den här händelsen, säger man då från polisens sida, kopplas till den här gängmiljön som man har i Gävle.
Polisen har också gått ut med, ska vi kalla det, en Tesla-efterlysning här i det här fallet. Vad är det och varför?
Ja, men de var ju väldigt tidiga med det här och väldigt noga med att de liksom sökte efter tips från framförallt Tesla-ägare, egentligen från allmänheten generellt, men de nämner de här Tesla-ägarna. Och det som jag förstår det är för att Tesla-bilen har någon slags 360-kamera som kan filma av då. Och då gör man kanske som för säkerhets skull då, skicka en uppmaning till allmänheten ifall man kan ha fångat någonting på de här Tesla-bilarna. Men även generellt har de ju sagt att olika fastigheter i närheten, om de har övervakningskameror, så får man då höra av sig.
Du var ju i Gävle och pratade med folk som bor där under söndagen, dagen efter de här skotten föll. Hur beskriver de det som har hänt?
Nej, men det här är ju då, ska man ha med sig, ett område där det bor mycket barnfamiljer. Det är en skola i närheten, så på något sätt det här är fortfarande, det är vanliga människor som bor här, det är deras vardag. Jag pratade med en mamma som berättade att hon bor liksom precis intill den här parken och hade då hört ett antal skott och sprungit ut på balkongen den här kvällen när det här hände. Hade då sin dotter med sig som också var hemma, 3 år gammal. Den här kvinnan berättade bland annat om att man ser liksom droger i den här parken. Flera vittnar om liksom droger som göms i den här parken. Och det här är någonting som även polisen känner till, att det här är inte hemligt på något sätt. Andra har berättat att de känner, man är orolig. Man vill kanske inte släppa sina barn ute ensamma, för man är rädd för att någonting sånt här ska hända. Att man har upplevt det här området som ganska tryggt. Det har inte, som jag har förstått, har det inte skett så mycket våldsdåd i just Brynäs och i det här området. Men att man nu då känner att man vill kanske inte gå ut själv med barnen, eller man vill inte släppa ut barnen ensamma.
Det är ju som du har varit inne på, andra dådet här på kort tid i Gävle. Märks det i staden på något sätt, tycker du, när du har varit där?
Men det är ju någonting som folk också nämner när man pratar med dem, att nyligen hade vi det här och att man ändå har haft ett antal våldsdåd tidigare under året. Så det har ändå skett några grejer och tidigare år som alla på något vis kopplas till någon slags lokal gängkonflikt. Det är klart att det märks av. Sen går folk inte ut och är rädda, men man märker att de är ändå tagna av den här situationen.
Det har ju gått knappt 3 veckor sedan Gävle drabbades av det här tidigare våldsdådet där 6 personer sköts. Vad vet vi om det nu?
Men det här var ju några veckor sedan, och sedan dess så har det ju pågått en utredning där man bland annat och ganska tidigt omhändertog en 14-årig pojke. Han var 13 år vid tillfället när han då misstänkt har avlossat de här skotten och är misstänkt för mordförsök i 6 fall. Man har också ganska tidigt i utredningen anhållit, man grep och anhöll en man i 25 års ålder som också blev misstänkt i det här ärendet. Han försattes på fri fot, men misstanken mot honom kvarstår då fortfarande. Det som har hänt i det här fallet, det är klart att man tittar ju på kopplingar mellan de här fallen, men polisen vill inte heller låsa fast sig. Men om vi håller oss just den här skjutningen för några veckor sedan, det som vi nämnde, en pojke som är 14 år gammal. Han var känd av socialtjänsten sedan tidigare. Det finns uppgifter som faktiskt bekräftades av socialtjänsten själva, att han skulle ju varit omhändertagen vid det här tillfället. Det hade kommit in larm samma kväll. Han skulle vara hemma klockan 6 på kvällen. Och ungefär klockan 19 så hade föräldrarna slagit larm att deras son inte hade kommit hem. Och då började ett arbete från socialtjänstens sida, och 22.00 så beslutades att han skulle omhändertas enligt LVU. Men några timmar senare så avlossade han då de här skotten. Så det är ju en ung pojke som, precis som många andra, har förekommit på i socialtjänstens roller. Liksom.
Har vi någon bild om det här tidigare dådet och det som skedde nu i helgen, om det hänger ihop på något sätt? Vet vi någonting om det?
Men de tittar ju på olika, det är klart att det är ganska vanligt att man utreder och kollar kopplingar mellan olika dåd, men polisen vill inte låsa fast, utan man kollar på antingen om det här kan hänga ihop med kanske närliggande dåd, men det kan också handla om konflikter som har skett tidigare, alltså en personlig konflikt mellan personer. Så att det finns egentligen olika spår här som de tittar på.
Jag tänker att många som bor i Gävle kan ju säkert känna oro och fundera över om det här är en våldsvåg som eventuellt kan eskalera. Vad säger polisen om det?
Nej, men de tar ju alltid höjd för att dåd kan ske efter en sån här händelse, och säger ju rakt att de tar ju höjd för att nya dåd kan ske och hemdåd och så vidare. Men såklart säger många att de är ju oroliga. Men polisen manar ju ändå till att man ska inte vara rädd i sin vardag för att gå ut, utan på något sätt måste ju vardagen också fortsätta. Men vi kan ju se risk för en eskalering framöver.
Tack för att du var med.
Tack.
Nu ska vi vända blicken mot Lundsberg. För 5 elever på skolan har nyligen åtalats för flera fall av misshandel. En som fördjupat sig i det här fallet, det är Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet. Själva berättelsen, den börjar en lördagskväll i början av året.
Det är en kväll i januari som några elever på Lundsbergs internatskola ska ha en rap-battle. Och det här verkar vara en årlig tradition som vissa av de här eleverna har varje år. Och det brukar gå ut på att niondeklassarna då battlar i... Ja, men de har en rap-battle mot varann helt enkelt då.
Men den här kvällen är det annorlunda. Istället för att niorna battlar mot varandra så vänder de sig istället mot några av de äldre eleverna.
Och dessutom så går de ganska mycket över gränsen i de här texterna i rappen. De går på väldigt mycket personangrepp, det är liksom rasistiska och antisemitiska påhopp. Och killarna som den här rappen riktas mot har ju väldigt illa upp. Och killarna har också i efterhand beskrivit det som att från början var stämningen i rummet ja, men ganska bra, folk skrattade, men sen ändrades allt i och med att de, ja, men många här upplevde ju att det var ganska hotfull text då i deras rap helt enkelt.
Efter rap-battlen går stämningen att ta på.
Direkt efter att den här rap-battlen har hållit så har ju stämningen varit ganska spänd på det här elevhemmet då, och det har varit... Ja, men hetsk stämning mellan niondeklassarna och äldre elever och folk ja, men är väldigt upprörda över den här texten då, som de har framfört under tävlingen.
Den dåliga stämningen tar sig olika uttryck. Det märks till exempel en dag senare när alla elever ska samlas i skolans matsal för att äta. De radar upp sig utanför matsalen. Skolans husfar och de äldre eleverna, treorna på gymnasiet, de står först i kön. Sen följer de andra i åldersordning därefter, från de äldre ner till de yngsta som står sist.
Och då är ju också de här niondeklassarna som var med under rap-battlen där i matkön. Och medan de står och köar så kommer plötsligt äldre elever fram till dem och slår dem i magen. Det verkar vara flera hårda knytnävsslag då.
Kort senare sker ytterligare en incident.
Och sen i matsalen så fortsätter det här egentligen. De äldre eleverna börjar trycka ner mat i sina vattenglas och tvingar de yngre att ja, men byta ut vattnet. Det är bland annat potatisgratäng och kyckling och sånt som de ja, men, lägger i sina egna vattenglas. Och det är ju bara för att de yngre eleverna ska ja, men, trakasseras och tvingas passa upp på dem hela tiden då.
På kvällen fortsätter de äldre att styra med de yngre eleverna.
Precis, nej, men då efter den här incidenten i matsalen egentligen där ja, men de äldre eleverna har varit på de yngre och trakasserat dem en del så är också några av dem som säger åt de yngre att de inte ska låsa sina dörrar på natten då. Och då har de här yngre berättat i efterhand att de tänkte att ja, men de var säkert arga på oss för våran rap då men det låg säkert inget mer i det utan de ville bara ja, men skrämma oss lite grann men det låg inget annat under det liksom.
Men det här ska visa sig vara fel. Senare på natten händer något.
Några timmar efter att de yngre eleverna fått höra att de ska lämna dörrarna olåsta så är det flera äldre elever som maskerar sig och letar upp de här yngre killarnas rum då. Och då har de beväpnat sig med bälten bland annat och går in i deras sovrum och börjar misshandla dem då. Och det verkar vara både slag och sparkar och en del verkar också ha blivit slagna med det här bältet och som de äldre hade med sig. Så det verkar ju vara ganska grova misshandlar då under natten.
Hur upptäcks det att det här sker?
Det uppstår ju ganska mycket tumult under natten när det här händer. Bland annat så är ju de äldre eleverna inne i de yngre killarnas sovrum. De välter deras sängar också så det är ju ganska... Ja, men det är nog, man kan ju tänka sig att det är säkert folk som har hört det här. Och det verkar också som att elevhemmets husfar hör det här, att det är något typ av tumult. Så han går dit och när han kommer till korridoren där det här har hänt så träffar han på några av de maskerade killarna då. Och i efterhand har han beskrivit att de verkar ganska anfådda och upprörda och sådär, så han förstår ju att det är någonting som har hänt. Och sen dagen efter det här så framkommer det ännu mer om att det har varit någon misshandel under natten då. Och ju fler personer som skolan pratar med ju mer framkommer det ju folk som har ja, men sett det här men också 5 killar då som visar sig ha blivit misshandlade under natten. Och flera av dem här har ju skador på kroppen, man kan se blåmärken och liknande till exempel, så skolan förstår ju ganska snabbt att det är något som har hänt här. Och det är då också de kontaktar polisen om det.
Jag tänker, de inblandade verkar ju även ha dokumenterat det här själv. Hur ser det ut?
Polisen åker ut i skolan sen då och börjar prata med flera av de inblandade. Det framkommer ganska snabbt att det verkar vara 5 killar då som har varit inblandade i den här misshandeln, där i alla fall en eller två av dem har varit lite mer drivande, verkar det som. Och polisen går också igenom deras telefoner där de kan hitta filmer då som visar hur de har maskerat sig och gått in på de yngre killarnas rum och misshandlat dem också.
Filmerna är inte det enda som polisen hittar i de misstänkta killarnas mobiltelefoner. Det görs även en rad andra fynd. Bland annat skickas flera meddelanden mellan de killar som tros ligga bakom misshandeln. 2 dagar efter den misstänkta misshandeln skriver en av de inblandade:
"De har ju förolämpat oss under en längre tid."
En annan svarar:
"Vi borde förmedla det."
Sen fortsätter konversationen en bit innan en av de inblandade skriver:
"Har du hört något från husfar eller någon annan?"
Någon dag senare skriver en annan ett meddelande:
"Hörde på nyhetsradion att ingen av oss är misstänkta för brott enligt polisen."
Det är inte bara meddelandena mellan de misstänkta som tyder på att de inblandade oroar sig över något. En av de misstänkta har också en konversation med sin telefons AI och frågar:
"Kan polisen se saker som raderats på Snapchat?"
Han får svaret att polisen inte kan det, men han verkar inte övertygad och frågar istället:
"Om polisen tar din telefon, kan de se vad du raderar på Snapchat?"
Nu får han istället svaret att ja, det har polisen rätt till. Men det kanske tydligaste tecknet på att något har hänt hittas i form av en anteckning i en av de misstänktas mobiltelefoner. Själva anteckningen, den är skriven som ett brev. Och den som har skrivit börjar med att beskriva rap-battlen på lördagskvällen och hur det spårar ur när niorna ger sig på de äldre.
"De sakerna som de inblandade i årskurs 9 sa i denna rap-battle var helt sinnessjukt och så långt över gränsen."
Personen fortsätter att beskriva kvällen:
"Under rap-battlens gång så skrattade ingen. Det var helt tyst i salongen när årskurs 9 inledde sina grövre battles. En i årskurs 9 stängde till och med av bitet på högtalaren för att ge ett seriösare och taskigare uttryck."
Men kort senare så förändras tonen i den här anteckningen. Istället för att med ilska beskriva rap-battlen så verkar personen beskriva en händelse som han skäms över.
"Med det sagt känner jag självklart en ångest och ånger som jag aldrig tidigare känt i hela mitt liv över det jag gjort. Direkt efter handlingen så fick jag en extremt stor klump i magen."
Han fortsätter beskriva sin ångest över händelsen och skriver sedan:
"Våld är aldrig svaret, vilket kan vara svårt att bortse ifrån på Lundsbergs skola, då internatbubblan är så pass grov och intensiv."
Anteckningen avslutas:
"Jag vill återigen säga ett djupt förlåt till dem vi utsatte, samt återigen uttrycka mitt livs djupaste ånger och ångest över det vi gjorde."
Den här anteckningen och meddelandena som killarna skickat till varandra, de kommer att bli en del av polisens utredning. Förutom det här så hämtar polisen in en rad vittnesmål som stärker bilden av att något skett på skolan. Vi hör Amanda Hellsten igen.
Polisen bygger den här förundersökningen väldigt mycket på vittnesmål. Det är otroligt många på skolan som har vittnat om det som har hänt. Dels de som har blivit utsatta för misshandeln, vittnen och andra elever på skolan och lärare. Men sen också de misstänkta i det här. Det är ju 5 äldre killar som är misstänkta för olika typer av misshandel då. Och de erkänner väl till viss del vad som har hänt. En del berättar att vi tänkte skrämma de här yngre och jag kanske slog något slag och sådär. Men de nekar ju till brott, så de erkänner ju inte riktigt det polisen anser att de har genomfört då. Men sen finns det ju också de här filmerna, till exempel i killarnas telefoner, där man kan se att det har utförts en misshandel också.
Har vi fått någon förklaring till varför det verkar finnas en konflikt mellan de yngre och äldre? Alltså något som har förelegat innan själva rap-battle?
Ja, det verkar som att det har varit en konflikt ett tag på skolan. När polisen pratar med olika på skolan, både elever och de som har varit inblandade i de här händelserna, så framkommer att det har varit en konflikt en längre tid mellan nionde klassarna och några av de äldre eleverna. Och i åtalet kan man också se att en eller två av de misstänkta också misstänks för en misshandel som ska ha hänt flera månader tidigare då. Och det verkar skett på ungefär samma sätt, att de har gått in i yngre killars rum då och misshandlat dem på natten. Och om det är det handlar om, det är lite oklart, men det framkommer i alla fall tydligt att det har varit dålig stämning en längre tid, och under rap-världen så eskalerade det då.
Många som lyssnar känner ju säkert till Lundsberg, men för de som inte gör det, hur skulle du beskriva, vad är det här för skola?
Det här är ju en ganska omtalad skola, den har ju varit omtalad i många år, den har funnits väldigt länge också, och det är ju en internatskola där eleverna bor på skolan då. Och den har väl varit känd, eller man ska säga, för att det har varit flera våldsamma incidenter där genom åren. Men det är också för att många av personerna som går på den här skolan kommer från välkända, rika familjer som många känner till då, helt enkelt.
När du läser det här utredningsmaterialet, hur tycker du att det märks att det är en annan typ av skola än den som kanske många andra har gått på?
Man märker ju att den här skolan har ganska många regler som vanliga skolor inte har, skulle jag säga. När man läser förundersökningen så ser man till exempel att de nämner en husfar då, och det är ju en person som ska ha koll på elevhemmen och ordningen där, verkar det som. Men man ser också att de nämner något slags poängsystem också. Och det här poängsystemet verkar handla om att man får poäng för sin ålder. Ju äldre du är, ju fler poäng har du. Men det verkar också handla om hur länge du har gått på skolan. Du får fler poäng ju fler terminer du har avslutat där. Och det verkar också som att om du gör någonting fel på något sätt, då kan du få poängavdrag också. Så det är ju en väldigt tydlig hierarki här. Och det tycker jag också är genomgående i hela förundersökningsmaterialet då, att det finns en tydlig hierarki. Ju äldre du är, ju mer makt har du på skolan. Och de här yngre som blir misshandlade nämner också flera gånger att det är ju sånt här man får ta då. De här knytnävslagen i magen, de är ju rätt varga för rappen till exempel. Så det verkar vara en ganska hård jargong och också ganska accepterat bland många av dem som förhörs om det här då.
Du var inne på det tidigare att de inblandade verkar ändå berätta en del och vidgå vissa delar av händelseförloppet. Men bara så att det blir tydligt, de nekar ändå till misstankarna som riktas mot dem.
Ja, de förnekar brott alla fem då. Och sen som sagt så erkänner de väl delar av förloppet i vissa fall. Och säger ju att det handlar om att de kände sig väldigt kränkta av den här rappen. De tycker att de yngre gick för långt. Och i många av de här fallen handlar det ju också om att deras familjer blev påhoppade och uthängda. Och det var väldigt rasistiska och antisemitiska budskap i den här texten också. Så man kan ju verkligen förstå att det väckte reaktioner och ilska, vilket är något som framkommer också i förhören med de här. Samtidigt så kan en del av dem också säga att det var inte tänkt att det skulle gå så långt. Vi skulle bara skrämma de yngre, men vi skulle inte skada dem, så att säga då. Så de erkänner vissa saker, men som sagt förnekar brott i det här fallet.
Vad kommer det hända nu i det här fallet?
Åtalet har ju väckts. Det är fem killar som är misstänkta då för olika typer av misshandel, för att ha trängt in de här killarnas rum under natten, så det blir också hemfridsbrott då. Och nu är det ju egentligen bara rättegången som återstår, så vi får se när den har avhandlats och när domen kommer sen då.
Vad tycker du sticker ut mest med det här fallet?
Jag tror att det jag reagerar på mest i alla fall är ju att man märker att den här skolan fungerar på ett annat sätt än många andra. På många andra skolor skulle det aldrig kunna ske massa typer av trakasserier och misshandel utan att någon ingrep. I det här fallet framkommer det inte riktigt att folk ska ha ingripit tidigt. Och det har varit dålig stämning en väldigt lång tid. Men samtidigt verkar det som att eleverna tycker att det är helt okej. Det är sånt man får ta ett slag i magen liksom. Så det är väl sånt jag har reagerat på, att det verkar ha finnas någon slags acceptans kring den här jargongen. Men sen också att det är väldigt tydligt att många av påhoppen handlar om samhällsklass, det handlar om hur rik familj du har, vad de har för ursprung. Och det är väl inte heller sånt man ser så mycket i andra sammanhang kanske. Så man märker att det är en, kan man säga, en sluten värld här på något sätt.
Sist här hörde vi Amanda Hellsten. Meddelandena och de andra fynden i de misstänkta killarnas mobiler, de har vi återgivit med hjälp av AI. Och det var allt vi hann med i veckans Aftonbladet Krim. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsand. Och om du vill få tag på mig, ja, då skriver du enklast till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.